Hej och hjärtligt välkomna till Bli säker-podden. Den här veckan ska vi prata om Peter som har blivit nätfiskad. Det är ju jag.
Det är ju du.
Aj då.
Väldigt mycket ouch. Ouch baby. Very ouch, som Austin Powers sa.
Ja.
Men det är inte så konstigt, för att du drabbades ju av den absolut bästa, mest sofistikerade nätfiskeattack jag någonsin har sett.
Det är ju i alla fall en tröst om när jag håller på att bli av med hela mitt jobb i princip. Ja. Så vet jag i alla fall att de som låg bakom det var väldigt kompetenta.
Exakt, var duktiga nätfiskare. Två tummar upp till nätfiskarna. Men det här var ju förra veckan, och skrämmande nog, idag när vi står och spelar in det här den 11 december för att släppa avsnittet sen den 13 december, så pågår den här nätfiskekampanjen fortfarande. Och jag tror att ni kommer förstå hur pass allvarligt det är när vi kommer in på veckans huvudämne av Bli säker-podden, som precis som vanligt produceras av Nikka Systems och SSF Stöldskyddsföreningen med Säkerhetskollen.
Innan vi ska gå in och prata om mina förehavanden på internet, så kan vi konstatera att det har varit patch tisdag återigen.
Det har det sannoliken varit, och det var inte någon jätteintressant patch tisdag, så vi ska inte grotta ner oss i exakt vad det var som hände. Vi kan väl nämna att Bleeping Computer sammanställde det till 71 stycken sårbarheter som Microsoft åtgärdar den här månaden, varav en är en aktivt utnyttjad nolldagars sårbarhet. Men ni vet vad det innebär. Kom ihåg att installera uppdateringarna så snart som möjligt. Det som gör att jag skulle vilja prata lite om att det har varit patch tisdag ändå, det hänger snarare ihop med att vi nu är en månad närmare att Microsoft slutar underhålla Windows 10 kostnadsfritt. Och under den här veckan så har det florerat en hel del rapporter på webben om att Microsoft skulle börja backa tillbaka lite och kanske låta datorer som tidigare har markerats som inkompatibla med Windows 11 uppgraderas till Windows 11. För att det var ju ett ganska stort steg när det kommer till vilken hårdvara som måste finnas i datorn för att en dator ska få uppgraderas till Windows 11. Till skillnad då från mellan Windows 7 till Windows 8 och Windows 8 till Windows 10, där det i princip inte var någon skillnad alls. Och den största skillnaden, eller det största kravet, är ju den här TPM 2.0-modulen. Den lilla kryptoprocessorn som Microsoft ser som en väldigt viktig del av att upprätthålla säkerheten. Vilket de har helt rätt i också, bara för att förtydliga. Och någon som också ville förtydliga det var Microsofts Stephen Hosking, som publicerade ett blogginlägg den 3 december i år. Där han skrev, citat översatt till svenska: genom att införa TPM 2.0 som en icke-förhandlingsbar standard för framtidens Windows höjer vi riktmärket för säkerheten.
Det är alltså motsatsen till en förhandlingsbar standard.
Exakt, då har vi lärt oss en nytt motsats här. Det är icke-förhandlingsbar, det är motsatsen till förhandlingsbar. Och eftersom han publicerade det här i början av december, så kan vi fundera på varifrån de här påståendena kommer om att Microsoft plötsligt skulle ha ändrat sig. Och det har de inte. De här nyheterna, de hänvisar till en artikel som Microsoft har publicerat som heter, citat på svenska faktiskt, installera Windows 11 på datorer som inte uppfyller minimisystemkraven, slutcitat. Den artikeln har funnits sedan 2021. Det är alltså ingen ny artikel. Microsoft har sedan 2021 haft information om vad det innebär att uppgradera en dator till Windows 11 om datorn inte har officiellt stöd för det, för att den saknar någon typ av hårdvara som krävs för systemkraven i Windows 11. Så där har vi egentligen ingen nyhet. Den artikeln har inte fått några större förändringar sedan 2022, förutom en liten sak på slutet. Så jag tänkte jag börja med att läsa det som står i artikeln, och sen så tar vi det som är nyheten, som är det som Microsoft faktiskt har lagt till nu i december. För det kan tyda på att faktiskt någonting håller på att hända. Microsoft skriver att om du uppgraderar till Windows 11 på en dator som inte stödjer det, så kommer du få den här informationen. Citat. Den här datorn uppfyller inte de lägsta systemkraven för att köra Windows 11. Dessa krav bidrar till att säkerställa en mer tillförlitlig och högre kvalitetsupplevelse. Installation av Windows 11 på den här datorn rekommenderas inte och kan leda till kompatibilitetsproblem. Om du fortsätter med att installera Windows 11 kommer datorn inte längre att stödjas och har inte rätt att ta emot uppdateringar. Skador på datorn på grund av bristande kompatibilitet omfattas inte av tillverkarens garanti.
Hårda bud.
Ja, verkligen. Men vad har de då gjort? Jo, de har lagt till den här informationen. Genom att välja acceptera bekräftar du att du läser och förstår den här policyn.
Ja.
Mm. Det tyder ju på att Microsoft, det låter ju som att det där är en ruta som ska komma upp i Windows där du faktiskt ska kunna trycka att ja, jag vill uppgradera till Windows 11 ändå, även om den här datorn inte stödjer det. Det som möjligtvis då kan få folk att röra öronen åt sig är det här med att datorn inte har rätt att ta emot uppdateringar. För det är ju det vi har. Det är ju det orosmolnet som vi ser, att Windows 10 kommer sluta få uppdateringar. Men det har faktiskt stått med sedan 2022. Och jag har en Lenovo ThinkPad som jag har uppgraderat till Windows 11. Och den har fått säkerhetsuppdateringar i alla fall. Det här innebär absolut inte att jag säger att det här är en lämplig lösning. Alltså att tvinga sig till en uppgradering till Windows 11. Framförallt inte för företag. Men för privatpersoner kan det vara en lösning. För det låter som att det värsta som kommer hända är att, citat, när Windows 11 installeras på en enhet som inte uppfyller minimisystemkraven läggs en vattenstämpel till på Windows 11-skrivbordet. Ett meddelande kan också visas i inställningar för att informera om att kraven inte uppfylls.
Ja.
Vet du vad jag tror?
Ja, det känns väl som en friskrivning bara.
Ja, och en panikåtgärd.
Oj då.
Ja, för jag tror att Microsoft hade hoppats på att fler skulle uppgradera till Windows 11. Men det har inte folk gjort. Jag kollade hur det såg ut med olika Windows-versioners användarandel på StatCounter. Vad tror du, Peter, att är andelen Windows-användare som kör Windows 11 idag?
Strax över hälften. 57%.
Mm. Det skulle man hoppas på, eller Microsoft i alla fall hoppas på. Siffran är 35%. Det är, alltså, det är dubbelt så många som fortfarande kör Windows 10 som kör Windows 11.
Oh, just det. Mm.
Och Microsoft har ju redan föreslagit en lösning, nämligen att när Windows 10 går ur tiden, vilket för övrigt är den 14 oktober 2025, så ska även konsumenter få möjlighet att köpa säkerhetsuppdateringar. Och vi har fått ett pris nu. Det är bara 30 US-dollar det kostar. Men Microsoft är ju smarta. Och de inser att det här är ingenting som privatpersoner kommer betala. Och jag tror, nu är det bara min spekulation, jag tror de inser att om de plötsligt slutar underhålla, vi ska se här, 62% av världens Windows 10-datorer, så skapar de ett samhälls, alltså det är en samhällsfara som de skapar då. Så de måste nog liksom tvinga sig själva till att försöka få folk nu att börja uppgradera till Windows 11, för det är enda lösningen de har.
Jag tror inte det, ja, det är det ju. Jag tror de måste nog sluta med de här hårda uppgraderingarna sen. Det var väl någon tanke om att Windows 10 skulle vara sista.
Ja.
Nu blir det Windows 11, och jag tror att det går inte att göra de här stora.
Ja, Apple gör ju dem, men Apple har en lite mindre användarskara än vad Windows har. Vi får se vad det här leder till, men jag tror i alla fall att det här är deras panikåtgärd, för de ser att klockan tickar och de måste göra någonting för att slippa ur deras perspektiv fortsätta underhålla Windows 10 för konsumenter. För företag så har vi ju sedan tidigare berättat att där kommer möjligheten finnas att köpa ytterligare säkerhetsuppdateringar i 3 år, och det görs då precis som vid utfasningen av Windows 7, alltså priset fördubblas varje år. Så första året är det 61 US-dollar den här gången, och sen nästa år blir det då 122 US-dollar, och tredje året blir det 244 US-dollar.
Dyra Windows-licenser är plötsligt, men det är väl helt rätt att göra det på det hållet åt företagen.
Jo. Nu Peter.
Mm.
Nu kommer sanningens minut. Just. Och det är 90-talsreferens där igen. Jag vill börja med att poängtera att jag är jätteglad att du berättar om det här. Du hade kunnat sopa allting under mattan och ingen hade fått reda på det. Men du väljer faktiskt att berätta om det. Och det är någonting som inte bara gör att jag tycker extra mycket om dig, utan också gulle. Någonting som gör att våra lyssnare kommer att bli säkrare.
Ja, precis. Läxan i det här är väl att du skall och jag lyssna och följa Karl-Emil Nikas råd. För hade jag gjort det så hade detta aldrig hänt. Även om jag inte är helt säker på att det var en medveten ignorans. Jag kommer inte riktigt ihåg hur tankarna gick där. Och det är väl ofta det som är problemet när sånt här händer. Att vi är mitt uppe i andra saker. Det låter ju precis som att det här är jättestort. Och delvis är det ju det. För det här hade ju kunnat sabba hela mitt levebröd egentligen.
Ja, för att alla ska förstå hur pass allvarligt det här hade kunnat bli för dig, kan du berätta vad du gör mer än att stå här och podda med mig en gång i veckan? För du är ju mer mediasammanhang.
Tänk om det hade om det var det enda jag gjorde, vad trevligt vi hade haft. Nej, men jag är ju vissa kallar mig journalist, vissa kallar mig influencer på YouTube, och primärt då så testar jag och recenserar bilar och rapporterar om olika saker i den världen. Och det gör jag då via min egna YouTube-kanal, som också är mitt Google-konto. Mm. Så det är samma. Blev jag av med mitt Google-konto så blev jag av med min YouTube-kanal. Sen hade det kanske finnas lösningar för det. Men det är inte så att jag har en direkt lina till någon på YouTube eller Google som bara kan reda ut saker till mig, så som exempelvis har räddat Linus Tech Tips några gånger.
Ja.
Så jag har ingen aning vad som har hänt där. Det hade varit fruktansvärt om jag hade blivit utlåst från mitt Google-konto.
Mm. För ditt Google-konto, det är alltså din mail, det är
min YouTube-kanal. Det är, jag använder det bara i princip till min YouTube-kanal. Det är inte, jag använder inte den som, det är ju en mail naturligtvis, Gmail, men det är inte den som är min primära e-postadress, och jag har inte heller Google-konto för att logga in på andra tjänster och så, utan jag skapar alltid individuella lösenord och användarnamn för det.
Ja.
Så att det är mitt YouTube-konto som råkar illa ut då, kan man säga.
Men vi kan ändå konstatera att om du skulle bli av med ditt YouTube-konto, då hade du varit arbetslös.
Så. Ja, om det inte hade kommit tillbaka på något sätt så hade, hade ju det varit... nej, alltså det, jag får ju ångest bara jag tänker på det.
Ja.
Så, men det lyckligtvis så var det inte så.
Nej, men... Jag tror att vi har gått som katten runt het gröt tillräckligt här. Kan du berätta vad var det som hände förra veckan när vi satt uppe på kontoret och drack kaffe?
Ja, det ska man göra. Skånerost är det inte vi har. Nej, det var ju där problemet var. Vi satt och drack kaffe och jag skulle logga in på Google Ads-konto för att kolla lite statistik. Och googlade då på, eller skrev bara Google Ads i webbläsaren. Och tryckte då på den längst upp, stod Google Ads bara i sökresultatet, som jag nu i efterhand inser var ju en sponsrad länk. Jag kommer inte ihåg om jag registrerade om det var det eller inte. Gick in och jag tror faktiskt jag slog ett getöga på adressen. Var får se så stod Google. Vilket liksom brukar göra det på något sätt, att bara verifiera det nästan som en ryggmärgsreflex. Och det gjorde det. Och sen tryckte jag logga in och fick då en tvåstegsverifieringsfråga. Först skrev jag naturligtvis in mitt lösenord och användarnamn. Mm. Och sen fick jag en tvåstegsverifieringsfråga då via YouTube-appen är det som används för att tvåstegsverifiera Google-konton om vi har det valt. Och det som var konstigt då var att det stod att förfrågan kommer från Brasilien. Men det, jag nämnde det till dig och skrattade lite åt det, för att det här med IP-spårning, man brukar ju hamna någonstans i Halland eller andra ställen. Det är ju nästan aldrig det inloggning från Malmö av någon anledning på de där så här du försöker logga in ifrån.
Nej, och det är ju för att den informationen som visas, den går på IP-adressen, inte på GPS-positionen.
Ja. Det hade ju varit avancerat om det var på annat sätt. Så i efterhand borde jag ju insett att Brasilien är väl lite väl långt ifrån södra Sverige. Men ändå. Tryck logga in och så händer det inget riktigt så. Men vi har haft lite problem med internet här. Mest för att jag sitter och laddar upp massa filer. Och sen går jag tillbaka och bara dubbelkollar då igen. Då. Men vänta, är det här? För då börjar jag tänka lite så. Så kollar jag. Ja, men det är ju Google. Ja, nej, men det är Google. Det står Google här uppe. Så jag försöker igen, dock utan att någonting händer. Sen så när jag då försöker, om det är någon tredje gång eller någonting, så inser jag ju att när jag väl trycker logga in, då är det en helt annan adress längst upp till vänster i webbläsarfältet. Och inser direkt då att det här är ju allvarligt på riktigt. Så direkt går jag in på mitt Google-konto då, så via Google Accounts, där jag ju redan är inloggad. Frågan är varför jag ens skulle logga in på ads, för jag var ju inloggad från början. Ja. Ja, där sträckte inte sig hela tanken. Och bara trycker på den här sessionen som är från Brasilien, trycker logga ut. Eller det här var inte jag, okej, det här är allvarligt, säger de. Och logga ut alla enheter, byter lösenord.
Ja.
Och så var den där situationen räddad. Men oj, det var på... Det måste ju varit på, jag vet inte hur snabbt de agerar på det där.
Nej, det här är ju en synnerligen sofistikerad nätfiskeattack. Och vi kommer faktiskt alldeles strax till varför det var så viktigt att du gjorde det här omedelbart. För att några minuter till så hade det kunnat hänt att du var utelåst. Men det första som hände, det var ju alltså att du sökte efter Google Ads på Google. Och då kom det upp ett sökresultat som var ett annonsmärkt sökresultat för Google Ads.
Ja.
Det stod att den här annonsen gick till ads.google.com. Och om ni undrar hur i hela friden kan jag vara så säker på det? Jo, för att efter att du berättade det här så har jag hållit koll på den här kampanjen varenda dag. Och kan konstatera att den pågår fortfarande. Så det är fortfarande idag när vi spelar in, så finns det den här typen av falsk annons på Google längst upp i sökresultatet. Och också, för er som vill se exakt allt som hände, jag blev ju så uppspelt över hur bra den här nätfiskattacken var, så att jag sprang ner hit till studion och spelade in hela förfarandet.
Ja.
Och lägger upp det, om det inte ligger uppe redan nu, så kommer det senast på måndag på säkerhetskollen. Länkar lägger vi i show notes som vanligt. Men i alla fall, längst upp så var det ads.google.com. Och här har vi ju Googles stora problem. De har två stora problem. Första stora problemet är att de låter bedragare köpa annonser. Och i det här fallet så var ju bedragarna lagom fräcka som köpte en annons för Google Ads. Det är nästan lite provokativt.
Och Google Ads är ju då i det fallet statistikverktyget om jag köper.
Ja.
Det finns ju åt båda håll, till exempel om Google Ads sen står som där jag får pengar ifrån. Ja. Google. Så Google Ads.
Ja. Och det andra problemet är ju att Google möjliggör för angripare att köpa annonser som visar en domän som inte har någonting med domänen som annonsen leder till att göra. Så som vi såg med webbhallen också 2022, pratade vi om det här i Bli säker-podden. Bedragare köpte söktermen webbhallen, publicerade en annons som bokstavligen stod att gick till webbhallen.com. Inte några utbytta tecken som liknade andra tecken, utan det stod webbhallen.com, men annonsen ledde till en helt annan webbplats. Exakt samma sak gjorde angriparna här, men med Google Ads istället. Och sen kom då den smarta delen här. Eller smarta, det är så mycket smart i det här så jag vet inte var det tar slut. Men den här annonsen ledde dig ju till Googles webbhotell.
Ja, det stod ju inte ads.google.com, det stod ju sites.google.com. Men jag minns ju
alltså när du hade kommit in på sidan, då var adressen sites.google.com.
Och jag hade väl någon tanke där, jag noterade det stod sites tror jag också, men jag hade väl någon tanke där att ja, det är väl där Google lägger vissa inloggningssidor eller något sådär. Jag var nog inte fullt medveten om att Google hade ett litet ställe där alla kunde lägga upp sina egna webbsidor som heter sites.google.com faktiskt.
Och det är ju rent vansinnigt att de låter någon göra det under Googles primära huvuddomän. De borde ju ha typ Geocities, någonting sånt. Lite sent att ändra nu, men i alla fall.
Anglefire.
Det gjorde ju att det blev ännu mer trovärdigt när den klonade versionen av Google Ads landningssida låg på sites.google.com. Men när du sen klickade på logga in, då hamnade du på en helt annan domän. Och där utförde nätfiskarna den här sofistikerade nätfiskeattacken. Och jag säger sofistikerad för att den stal ju också, den kringgick ju också tvåfaktorsautentiseringen. Genom åren har vi sett tvåfaktorsautentisering som delvis ett skydd mot lyckade nätfiskeattacker. Men det har varit för att angriparna har kunnat göra så mycket genom att bara stjäla lösenorden. Alltså genom att bara spela in alla lösenord som skickas in. Men i takt med att till exempel då Google har börjat kräva att användare aktiverar tvåfaktorsautentisering, då har ju angriparna också behövt anpassa sina metoder. Och det här gäller också Microsoft för den sakens skull. Så det de gör nu i de här riktigt sofistikerade nätfiskeattackerna, det är att de låtsas vara Googles server för din webbläsare. Och sen låtsas de vara din webbläsare för Googles server. Och skickar allting fram och tillbaka, ser allting som sker, kan ändra i allting som sker och kapa din inloggning när du väljer att logga in. Och det gör att även om du skyddar ditt konto med SMS-metoden för tvåfaktorsautentisering eller Authenticator-metoden för tvåfaktorsautentisering eller push-notismetoden för tvåfaktorsautentisering, så kan de kapa din inloggning. Push-notismetoden är ju den säkraste av de här, i och med att där ser du åtminstone att inloggningen kommer från Brasilien. Mm. Men angriparna hade ju kunnat tunnla sin trafik via Sverige.
Ja, så hade det stått Sverige. Nästa gång.
Ja. Så vad var det som gjorde just den här nätfiskeattacken så bra? Jo, först och främst, de publicerade en falsk Google-annons. Därefter, de ledde dig till sites.google.com. Och därefter, de gjorde den avancerade typen av kapning som till och med kapar tvåfaktorsautentiseringsskyddade konton. Så jag får ju säga, två tummar upp angripare. Det här gjorde ni fantastiskt bra. Ja. Och Google, ni är sopor!
Det här med att lite lov till det här, gå in under account, trycka säkerhet och sen bara logga ut allting.
Du har helt rätt i att det är bra att den funktionen finns, men det är helt oacceptabelt att Google inte har tagit itu med det här problemet med bedrägliga annonser. För jag menar, du har stått bredvid mig här i över ett år och vi har pratat om det här med att scrolla förbi de där annonserna längst upp för att de kan vara bedrägliga. Men du gjorde inte det.
Jag vet inte, som jag tänkte om det var annonser, det är inte så lätt att se längre tycker jag.
Det är ju nästa sak. En gång i tiden då var ju de här annonserna, de hade en egen bakgrundsfärg till och med. Och sen så gjorde Google annonsmärkningen otydligare och otydligare. Nu är det inte ens en annan färg på texten där det tidigare stod annons, nu står det sponsrad. Och det här är inte ett problem som är unikt för Google. Microsoft Bing är om möjligt ännu värre. De gör det ännu mer otydligt att veta vad som är en annons och vad som är ett riktigt sökresultat.
Jag tror också att det är någonstans så här, ja, Google Ads sponsrar, ja, så det här interna, det är väl också en trygghet.
Ja, det borde de väl åtminstone stoppa, men nej, inte ens det. Och för sakens skull ska vi också nämna att Bing har också spridit skadeprogram via annonser. Så det här är inte bara kritik mot Google, det här är kritik mot både Bing och Google. Men vi har ju, med anledning av att det här har varit ett så stort problem, vid flera tillfällen nämnt att man ska scrolla förbi annonserna. Och jag tror att det är dags att säga att det är bara en nödlösning. Det är inte rätt rekommendation längre. För när till och med någon som är så insatt som du ibland klickar på annonserna, då vet vi att det är inte informationen som måste gå fram tydligare. Det är annonserna som måste bort. För man kan klicka på dem bara av ren slentrian. Så nu är nya rekommendationen att följ FBIs uppmaning som de gick ut med 2022. Dölj annonserna. I och med att Google och Microsoft inte har tagit itu med det här, så kan vi inte visa annonserna. De måste bort. Och det här säger jag alltså på riktigt. Framförallt alla ni som är företagare. Ni måste se till att de där annonserna inte visas för användare. Och nu Peter, ska du få 4 alternativ. Mm. Du får välja vilket av de här alternativen du vill. För det finns 4 sätt att ta bort de där annonserna. Och det första sättet är att installera en annonsblockerare i din webbläsare.
Ja, jag tror inte på annonsblockerare egentligen.
Nej.
För att vi behöver ett fritt och tillgängligt internet som inte är bakom betalväggar.
Mm. Och det är ju av samma skäl som jag inte heller blockerar annonser. Förutom annonser som spårar mig. Men det är ju spårningen som jag blockerar.
Det vill säga typ alla annonser. Men principen är där och den är korrekt.
Ja. Så då är det inte någonting du vill göra. Du vill inte installera annonsblockerare i alla dina webbläsare?
Nej, det tycker jag inte.
Nej, okej. Okay. Då kan du få byta din standardsökmotor från Google till DuckDuckGo. För där kan du stänga av annonserna.
Ja, jag har redan gjort det. Jag hittar inte det jag ska med DuckDuckGo.
Nej, och det här är jätteintressant. För att jag upplevde ju samma sak tidigare. Nu upplever jag att jag får tillräckligt bra sökresultat med DuckDuckGo. Som i sin tur använder Bing under ytan. Men du testade det.
Ja.
Och du var inte nöjd med det?
Nej, när man behövde trycka utropstecken G eller G utropstecken för att söka via Google via DuckDuckGo, så kändes som att det var lite att gå över vattnet.
Ja.
Över ån, för vatten menar jag.
Det är ju en nödlösning som finns. Ifall du inte hittar det du vill med DuckDuckGo och vill testa söka på Google, så kan du skriva utropstecken G så får du en Google-sökning istället. Men då visas annonserna. Okej. Så det är den lösning jag har valt, DuckDuckGo utan annonser. Men jag förstår att du inte vill använda den. Då kan du få använda Brave Search utan annonser istället.
Tror inte det va?
Nej.
Om inte DuckDuckGo levererar, så frågan är ju Brave.
Ja, jag tycker att Brave Search ger sämre sökresultat på svenska åtminstone än vad DuckDuckGo gör. Men jag nämner det som ett alternativ. Brave Search låter dig dock inte ta bort annonserna utan att betala. Det kostar $3 i månaden. Men
Brave... Hade det i och för sig kunnat vara värt om den hade levererat.
Ja, och jag tror att den kommer leverera på sikt, för att Brave håller på att bygga upp den här nya sökmotorn. Det är nämligen inte bara en metasökmotor, det är ett eget index. Så det är Brave som håller på att bygga upp sin egen översikt över webben. Inte bara förlita sig på Google eller Bing. Då har du bara ett alternativ kvar, och det är den filterlista som jag har skrivit för uBlock Origin. Funkar också för Vivaldi och Brave, som du kan lägga in, som bara blockerar de resultat som ser de annonser som ser ut som sökresultat, inga andra annonser.
Taget.
Mm. Bra. Och ni som vill göra samma sak, ni måste skaffa uBlock Origin till er webbläsare. Och då kan ni klistra in den lilla, det lilla filtret som jag underhåller. Det ligger en länk till det i show notes. Funkar ju dock inte på till exempel iPhone. Eller jo, det gör om du kör Vivaldi eller Brave. Och du kör ju Chrome.
Jajamensan.
Ja. Och för att du ska kunna lägga in det här filtret måste du ha uBlock Origin.
Mm.
Du har inte uBlock Origin i många månader till.
Nej, ja, just det. De tar ju bort stöd för Manifest 2, va?
Exakt.
Så, ja. Jag får njuta så länge det varar då.
Ja. Men då har du goda skäl att testa Firefox, Vivaldi eller Brave.
Ja, jag tror att det kan vara intressant att testa Firefox ihop med Vivaldi exempelvis. Som ju är gamla Opera-gänget där från Norge.
Mm. Precis, precis. Men där har ni de 4 alternativen som står till buds. Sen vill jag också poängtera, framför allt för företag, att om ni väljer att utrusta era medarbetare med en fysisk säkerhetsnyckel, till exempel en YubiKey, då kan ni ställa in i både Microsoft 365 och Google Workspace att när någon loggar in så måste de logga in med sin fysiska säkerhetsnyckel. Och poängen med det är att till skillnad från övriga tvåfaktorsautentiseringsmetoder går det inte att nätfiska en fysisk säkerhetsnyckel. Jag måste ju ta upp.
Kommer Yubikin här?
Måste ta upp och visa den igen såklart. Så. En sån här alltså är det vi pratar om.
Och visa för ni, nu är det så tidigt, ja, så jag kan inte prata rent, som tittar på YouTube då. Men ni hörde ju kanske det skramlade i vaktmästarnyckelringen, nyckelknippan i podd. Jag skulle ju vilja avaktivera lösenord även för mitt Google-konto, men det går inte tyvärr. Men jag får väl ha det som princip att aldrig någonsin logga in på annat sätt än passkeys.
Ja, för det är ju det som egentligen vi måste komma till för vanliga privatpersoner. För privatpersoner är det inte gångbart att springa runt med YubiKeys, framförallt på grund av återställningsproblematiken. Så för privatpersoner, vi måste så snabbt som möjligt börja använda passkeys eller lösennycklar för att logga in. Och det sker ju ständiga framsteg där. Apples lösning blir bättre, Googles lösning blir bättre, Microsofts lösning blir kanske användbar. Kanske. Och sen, som vi redan har sagt, att om du kör med Bitwarden eller med ProtonPass eller OnePassword så har du redan en suverän lösenyckelhanterare som gör att du kan logga in på ett nätfiskeresistent sätt. För det går inte heller att nätfiska lösennycklar. Problemet här är ju det som du var inne på här, Peter, att du fick inte möjlighet att logga in med en lösennyckel eftersom du var på fel domän.
Nej, och jag hade ju inte aktiverat det just för det kontot heller.
Ah,
så
okay.
Nu har jag ju det. Men det är också sådär, hur kan jag som står här vecka ut och vecka in och lovorda passkeys och dessutom aktiverat det på typ alla andra ställen där det går, inte aktiverat så. Men ja, vi lever inte alltid som vi lär, men nu är det aktiverat och kommer inte logga in på annat sätt.
Nej, för det är ju det viktiga att så fort i så fall inloggningen inte fungerar riktigt som den ska, att då vara uppmärksam och inte gå tillbaka till att logga in med vanligt lösenord. För fram tills dess att vi kan stänga av lösenord så går det ju fortfarande att nätfiska konton. Vi måste komma hela vägen fram till att vi bara loggar in med lösennycklar, inget annat under några som helst omständigheter, för att det ska vara fullständigt skydd. Men i företagssammanhang, då går det redan att kräva, alltså den som är administratör kan ställa in att mina anställda ska bara få logga in med fysiska säkerhetsnycklar, ingenting annat. Eller det står i Microsoft-sammanhang att bara phishing-resistant two-factor authentication methods ska få användas. Och det är någonting som jag tycker att alla företag ska fundera över med anledning av precis det som du har berättat för oss, Peter. Och än en gång, jättestort tack för att du är så öppen med att det här hände. Jag hoppas, precis som när vi pratade om incidenterna hos Linus Tech Tips, att det här har varit en ögonöppnare för er. För hur mycket vi än pratar om att det är så här man borde göra, så kan det fortfarande ske incidenter. Och därför bör vi inte bara utbilda, utan vi bör också vidta de åtgärder som vi kan för att se till att incidenter inte kan ske av misstag. Men vi kommer säkerligen ha fler goda rekommendationer också på vad du bör tänka på. Och det bästa sättet att få dem är att prenumerera på den här podden. För då får du nämligen redan nästa vecka ett nytt avsnitt av podden som gör dig lite säkrare, eller hur? För varje vecka som går. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Och tack så mycket, Peter.
Tack.